Idag har Vatikanradions skandinaviska redaktion glädjen att hälsa Douglas Brommesson välkommen.
Tack.
Berätta, vad är det som har fört dig till Rom?
Jag är här som statsvetare som jag arbetar som på Linnéuniversitetet i Sverige. För att jag arbetar med ett forskningsprojekt och då har jag besökt Vatikanbiblioteket och ska besöka arkivet. Det hemliga arkivet så att säga, imorgon. Och det är ett projekt som handlar om den medeltida internationella ordningen i Europa kan man säga. Där jag försöker studera framförallt suveränitetsbegreppet. Alltså vilka stater eller vilka aktörer såg som suveräna och framförallt varför gjorde de det. Det finns en diskussion inom statsvetenskapen idag där man har börjat ompröva suveränitetsbegreppet och försökt att diskutera olika typer av suveränitet. Och då tycker jag att det medeltida Europa har en del att lära oss. Där man inte bara var suverän ur ett legalt perspektiv utan där man också var suverän utifrån ett moraliskt perspektiv. Man fick självbestämmande för att man stod för vissa moraliska idéer eller vissa moraliska kvaliteter. Man delade en gemensam kristen värdegrund i grund och botten.
Ordet suveränitet kan ibland ha en negativ klang idag. Mm. Är det ordet som omvärderas eller...
Ja, vi har ju haft en förkärlek både inom mitt ämne statsvetenskap men kanske allra mest inom den internationella rätten, alltså jurister som har betonat suveränitet som rättighet, att man har rätt till icke-inblandning från andra aktörer. Då kan man nästan bete sig hur som helst. Men den sista tiden tycker jag ändå finns positiva tecken på att man har börjat diskutera suveränitet som skyldighet också. Egentligen båda delar. Man åtnjuter vissa rättigheter under förutsättning att man möter vissa skyldigheter. Att man till exempel inte får bedriva etnisk gränsning av sin egen befolkning eller folkmord eller andra grymheter. Det finns en sådan diskussion pågående inom FN-systemet där man talar om suveränitet som skyldighet och också att man har skyldighet att skydda sin egen befolkning. Och gör man inte det så är man, om man följer det argumentet, inte att betrakta som suverän längre. Och då har andra rätt att gripa in för att skydda befolkningarna. Det finns en sån diskussion till exempel i fallet Libyen just nu. Och jag tycker ändå att det speglar en form av moraliskt tänkande kring suveränitet som vi har saknat. Sen tror jag vi har en lång väg att gå innan vi fullt ut kan säga att vi har dragit konsekvenserna av ett sånt synsätt. Men där tror jag faktiskt att det medeltida Europa har en del att lära oss. Jag tror vi kan lära av historien i det fallet.
Vad är det i det medeltida Europa som du vill lyfta fram?
Om man tittar på vad som har setts som suveränitet idag, då är det ju en stat som har kontroll över sitt territorium, ett väl avgränsat territorium, har kontroll över sin befolkning. Och det har varit den legala grunden för suveränitet. Men tittar man på medeltiden så det här med territorium, det kunde växla ganska mycket. Titta på en sån aktör till exempel som Malteserorden som är en katolsk riddarorden utan eget territorium men som ses som suverän. Och det är ju i sig ett ganska speciellt fall, en speciell aktör. Men det speglar någonting och visar att det här med territorium var inte det viktiga utan det var att man stod för vissa värderingar och att man hade en viss handlingskapacitet. Det var snarare det som var det viktiga. Och det tror jag vi kan börja se mer och mer idag också. Att vissa aktörer, till exempel EU, kan börja se som suveräna inom vissa fält i alla fall. Så att man kan ha olika typer av suveränitet. Vissa aktörer är suveräna inom vissa fält, andra aktörer är suveräna inom andra fält. Och det är en annan syn att se på suveränitet.
Mm. Hur kan man idag arbeta fram den här värdegrunden som är så viktig för att man ska kunna utöva sin suveränitet?
Ja, där finns det en del som är hoppfulla och menar att vi alla har en form av gemensam förmåga att som människor överhuvudtaget att moraliskt reflektera och komma fram till vad som är sant och falskt, vad som är rätt och fel. Och det är ju den naturrättsliga grunden som kyrkan har fört fram under historiens lopp. Och det ser väl jag då som den möjlighet vi har att i dialog med varandra från olika kulturer ändå enas kring vissa gemensamma normer. Och det tycker jag har bedrivit ett annat projekt där vi har tittat just på den här skyldigheten att skydda, och då har vi sett i opinionsmätningar som har gjorts över hela världen i olika kulturer att det faktiskt finns en samsyn kring vilka typer av händelser som skulle kunna föranleda till exempel att en annan stat har rätt att gripa in för att stoppa folkmord eller någonting sånt där. Det skulle man kunna se som ett exempel på att vi ändå har en gemensam mänsklig värdegrund. Sen är det klart att vi kan se det andra argumentet då att olika typer av kulturer ändå präglas av vissa skillnader också i moraliska värderingar, och att det då skulle kunna vara en grund för konflikt istället i framtiden. Det är ju den mer pessimistiska synen, men jag tror inte vi kan dra de slutsatserna än i alla fall.
Vad är din upplevelse nu av Vatikanbibliotekerna som du har besökt idag?
Ja, det är ju en helt fantastisk upplevelse såklart. Det är en dröm att få komma dit, och som första gångs besökare, som det är i mitt fall, så slås man ju av skönheten i lokalerna och de historiska samlingarna som finns där. Och, ja, det är helt enormt.
Fick du någonting gjort?
Ja, jag tittade mest i taket på målningarna. Men jo, jag fick en hel del bra kontakter. Och, absolut. Så jag kommer förhoppningsvis tillbaka.
Du har ytterligare ett projekt på skrivbordet. Berätta lite om det.
Ja, det är någonting som befinner sig alldeles i startgroparna. Det handlar om den heliga stolen, alltså den katolska kyrkan på världsscenen i den internationella politiken. Och då, det väcktes faktiskt ett intresse hos mig efter er rapportering här på Vatikanradion om de så kallade WikiLeaks-dokumenten. I de här dokumenten kan man se att många stater runt om i världen från olika kulturer och även muslimska stater visar en väldigt stor respekt för Heliga stolens diplomati och dess inflytande. Det märks i rapporteringen att man tillmäter den heliga stolen en stor betydelse. Trots att man kanske då är aktörer som vi i första hand skulle tro hade så stor respekt för heliga stolen. Men det visar sig att de har det. Och det där är intressant tycker jag. Man kan diskutera vilket inflytande heliga stolen har. Om man tittar i ekonomiska eller militära termer så är det ju väldigt begränsat inflytande såklart. Men trots detta då så tillmäter olika stater heliga stolen en stor betydelse. Och det får mig att tänka i termer av normativ makt. Att man har makt att påverka människors värderingar, vad man upplever som rätt och fel och så vidare. På det planet verkar man ha ett stort inflytande. Annars så hade ju inte andra stater brytt sig särskilt mycket om vad heliga stolen säger. Men det ser vi ju gång på gång på gång. Att man tillmäter uttalanden från påven och från statssekretariatet en stor betydelse. Och detta skulle jag, eller det har jag nu då planer på att arbeta vidare utifrån och försöka studera på vilket sätt och i vilka situationer och vilka typer av händelser som den heliga stolen då kan påverka andra staters beteende helt enkelt.
Tycker du att det finns en begränsad kunskap om detta i Sverige?
Ja, absolut.
Eller insikt?
Ja, men så är det ju. Jag tror inte riktigt man överhuvudtaget har reflekterat över vilken betydelse som heliga stolen spelar. Det kan jag känna både i den allmänna debatten och även som statsvetare bland kollegor att det kanske ses som lite en exotisk aktör som tjusiga vakter vid Vatikanen och sådär, och man tycker det är lite speciellt och roligt så, men inget som man kanske tror har någon reell betydelse, men det tycker jag blir väldigt tydligt i de här läckta dokumenten.
Jag tackar dig så hjärtligt för att du kom hit, Douglas Bromesson.
Tack så mycket.